Vi lever ju nu liksom, påsken har varit för oss. Vi har firat påsken nu på olika sätt här. Någon har bara legat sjuk hela påsken och i lugn och ro och vila. Och det verkar ha gjort gott. Och andra har gjort andra saker. När vi firar påsken, då har vi firade offer som Jesus har blivit för oss. Och det är lite kring det, alltså vad som har hänt efter. Jag går inte in så mycket på mina egna tankar, hade kanske varit att jag skulle vilja ha belyst lite mer vad hände egentligen där nere då. Men det var inte Guds avsikt, utan mer om Jesus uppståndelse, att han själv förutsade den. Och vi tittar lite i Matteus 12, 38-40. Där förutsäger Jesus vad som väntar honom. Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarar dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Till liksom Jona var i en stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Det föresäger Jesus sin egen tid i dödsriket då. Och geografiskt sett så är det alltså i jordens inre, enligt Jesus. Där skulle han vara i 3 dagar och 3 nätter. Det här upplyser han alltså fariseerna om att det kommer att ske. Sen går vi till Matteus 16. Och då är det till lärjungarna upplysningen kommer. Matteus 16, 21 och 22 kan man läsa till att börja med. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på 3:e dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: Gud är nådig mot dig, Herre, detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan, du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Ja, för det första så föresäger Jesus att han, det kommer att ske nu. Han förbereder sina lärjungar på honom. Men de klarar inte av att ta emot sanningen. Och här kan man säga missriktad omsorg då från Petrus, som verkligen älskade Jesus. Inte ville han att hans mästare skulle mördas och plågas. Så det var människotankar, det kan inte ske. Och förmodligen så berodde det på att han var rädd att det faktiskt skulle kunna ske. För han visste ju vid det här laget om att det Jesus sa, det stämde alltid. Men vadå? Det var en väldigt missriktad omsorg. För han, det ska aldrig hända dig. Och på en annan översättning står det liksom att jag ska se till att inte det händer, vi kommer att hjälpa det och alla sådana här saker då. Men allt det där, om det så bara var liksom en omsorg, nej men det kommer aldrig hända dig, det är ju någonting annat än sanningen. Så även om det är det värsta som Gud har tänkt, så är det sanningen. Om vi då kommer med några andra felaktiga tröst eller sånt här, eller ge ett felaktigt hopp som inte stämmer med Guds plan, då är det människor tankar. Och till den personen som förmedlar det i den stunden, så säger Jesus: Tig Satan och håll dig på din plats.
Hårda ord.
Ja, man kan tycka att det är hårda ord. Och vi skulle inte säga så till människor. Men vi ska inte glömma bort liksom att Jesus faktiskt sa så. Men frågan om, är det verkligen hårda ord? Det är sanna ord. Och de hindrade honom att bli förledd. Han kämpade för att vara kvar i sanningen. Även om hans omgivning kanske var sårad för det. Så säkerligen var Petrus ganska sårad här. Hans mästare säger: Tig Satan och håll dig på det plats. Direkt till honom. Det sved ganska hårt alltså. Och det är klart, nu fick han någonting att tänka på. Och det säger Jesus hur han såg att dina tankar är människotankar. Ja. det gör inte Guds tankar. Tänk så nära det kan vara ibland att det är djävulen. Även genom oss. Ibland får vi fundera på. Men här för sig också Jesus sin uppståndelse då. Och den känner vi alla till. Den har skett. Jesus faktiskt var i 3 dagar där nere. Och hur känner vi till det? Så har vi bara läst den boken Bibeln som många tror bara är sagor. Ja, men det är samma sak här för oss att vi som har mött Jesus och fått tro på honom, vi har ju fattat genom tron att detta är fakta. Eftersom tron hjälper oss till att se sanningen, så ser vi det som är fakta. Jag har mött Jesus och jag vet vad Jesus ingripande i mitt liv har medfört. Jag kan inte förneka att Jesus existerar fortfarande. 1984 då levde han i varje fall och räddade mig från träsket. Men då tror jag att han har liksom försvunnit från tillvaron på de åren. Och det finns så många fler än mig som kan vittna om vad just att lämna sitt liv till Jesus eller mötena med Jesus, att det faktiskt existerar. Så de historiker och många liksom som vill ta bort det faktum att Jesus är Guds son och Gud själv och göra honom till en och kanske duktig religiös ledare bara. Ja, i bästa fall är det människotankar. Men till dem ska man säga tig Satan och håll dig på din plats. Ni försöker förringa sanningen. Vi har mött sanningen och kan vittna om den. Jag har mött sanningen och kan vittna om den. Och mitt eget liv kan vara ett vittnesbörd om det. För det är jag och alla andra människor misslyckades med när det är mina problem med droger. Det fixade Jesus på några timmar. De läkare och typ terapeuter som jag hade haft kontakt med innan, de är förvånade över att det omöjliga hände. För de vet hur problematiken såg ut hos mig. Många människor som från min bostadsort vet hur mitt liv såg ut. De kommer inte med några andra konstiga tankar liksom när jag berättar. Ja, men det, visst, det har gått bra för mig, men det är Jesus som gjorde det. De ifrågasätter inte. För de ser skillnaden. Det är sanningen som gör människan fri. Och vi fortsätter då Jesus från, eller Matteus 28 kapitlet. Då läser jag från första versen och så några versar framöver. Jesus uppstår ur graven. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Jag kan stanna där med en liten anmärkning. Det blir olika reaktioner beroende på det förhållande man har till Jesus. Här stiger en mäktig ängel ner som ser ut som blixten och har skinande vita kläder. Någonting som liksom verkligen inte kan förklaras med mänskliga ord. Vakterna, de trodde ju inte på Jesus. De låg där som döda, fullständigt skräckslagna. Kvinnorna här som hade mött Jesus redan och hade tro på honom, de reagerade inte med en sån här skräck. De låg inte som döda. De uthärdade ljuset. De är en ängel ser ut som blixten med skinande vita kläder som är väldigt ljus där. De uthärdade det, men det gjorde inte vakterna. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Det har ni sagt det till er. Jesus har uppstått från de döda. Jesus har befunnit sig i dödens rike, som geografiskt sett är i jordens mitt. I jordens hjärta står det vid något tillfälle. Där befinner sig dödsriket. Där har alltså Jesus funnits. Men döden kunde inte behålla honom, och han har återuppstått precis som han har sagt. Det Jesus sa stämde till varenda millimeter. Till och med vilka personer eller grupper av människor som skulle liksom se till att han dog. Alltså fariseerna, skriftlärda, de religiösa ledarna. Inte de andliga ledarna, kristna, de religiösa ledarna, såg liksom till att han avrättades. Och det är en klar markering till oss hur vi ska kunna se på det som är sant eller inte. Det finns gott om goda kristna ledare i vårt land, men bara för att man är en kristen ledare så är det inte säkert att man betjänar Kristus längre. Vi måste pröva ut även dem, så vi inte förleds. En del leder åt fel håll. Och det har ju förföljt den sanna kristendomen, den sanna Jesusfixerade kristendomen genom alla årtionden, ja, århundraden. Det var så för Jesus också. Så vi ska inte förvåna att vi som är hans efterföljare också drabbas av samma typ av förföljelse. Och den förföljelsen kan se väldigt klok och vettig ut. Jag menar, för att han får honom korsfäst, så måste ju de ju, deras grupper, skapa ett gott skäl för att kunna korsfästa han. Han var inte skyldig till någonting. Han har inte gjort något fel. Höggradig manipulation och lögn sysslar de med för att få sitta kvar i sin makt och inte känna sig hotad av Jesus. Men Jesus hade inte tänkt hota dem. Han är ju deras föräldrar också. Men det blir väl lite senare läge antagligen. Sen lova här då ängeln och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. Nu vet vi att de är kvinnorna, de sprang ju till lärjungarna och förklarade direkt att men vi har uppstått, han har uppstått. Och de var ju bara, till och med av lärjungarna, nej, det kan inte vara sant. De också, de hade glömt att Jesus faktiskt har sagt att han ska uppstå. Men de var nog inte så svåra att övertyga. Ja, de tyckte väl att det här var några konstiga svåra reaktioner. Kvinnor är lite hysteriska här, ett dödsfall har skett. Och kanske de tänkte så. Ja, men här var det sant. Jesus hade återuppstått. De hade inte mött Jesus när de mötte ängeln. Men på vägen tillbaka till de övriga lärjungarna. Det står det skrivet här från 8:e versen. De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Så man kan ju fundera på vilka var det han uppenbarade sig för först. Ja, det var ju de här två kvinnorna. Maria Magda från Magdala, det var ju inte någon sån här kvinna som var särskilt ärbar i vanlig jordens mening. I Markus evangeliet står det om henne att Jesus var befria henne från 7 demoner bland annat. Så det var en kvinna som var plågad och betedde sig säkert lite knepigt. Men hon var den första som fick se Jesus efter uppståndelsen. Trots att hon var kvinna, kära gubbar, så var det så. Och nu menar inte jag att kvinnor är någonting mer värd än vad kararna faktiskt är. Vi är lika mycket värdefulla allihop, men så här såg det ut då i varje fall. Nå, vad hände sen då? Jo, om vi går till första Korinthierbrevet 3. Anledningen till att jag läser det här, jag vet att Jesus uppståndelse har redan bör redan att proklameras tillräckligt över påsken, men jag vill också vara den som vill proklamera Jesus är uppståndelsen, han är sannoliken uppstånden, det är sant. Första Korinthierbrevet 15 och tredje versen läser från. Det är alltså Paulus som säger det här då. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Det här bortser Paulus från kvinnorna tyvärr. Och sedan för de 12. Och därefter visar han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är nedsomnade. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Alltså Jesus har ju visat sig för väldigt många människor efter sin uppståndelse. Och att Jesus stod på korset, det finns ju inga som helst tvivel att det verkligen skedde. Ändå finns det rörelser idag som försöker hävda att Jesus aldrig har uppstått. Och vi ska vara mycket noggranna i att inte stötta de rörelserna åt något håll överhuvudtaget. För till dem kan man också säga, tyg Satan och håll dig på din plats. De försöker förringa sanningen. Och förringar man sanningen och förklarar bort den på något annat sätt, så stympar man den räddning och den väg som leder till evig räddning för alla människor. Väl, det är bara ondska som vill åstadkomma sånt. Och vi behöver inte tveka på det. Om det så är en person som vi skulle kunna respektera lika mycket som Petrus, så har Jesus själv lärt oss att det finns lägen då de kommer och ger fel impulser. Om Jesus så milt och barmhärtigt sa tig Satan och håll dig på din plats, då ska vi kunna göra detsamma också. Nu gör vi det inte för att vi är rädd och att vi tycker liksom att det är inte barmhärtigt att säga så till en människa, men det kan vara barmhärtigt att säga så. För om det är någonting ont som plågar en medmänniska, tala då till det som är ont så att det kan släppa greppet till människan. Om ni kan svära på honom, gör det får ni se. Och gör ni i Jesu namn, så får ni se att ni kan hjälpa människorna att få ett lättare liv framöver. Ni ska tänka på det, att när Jesus vände sig till Petrus och sa så där, då talade han inte till Petrus, utan han talade till tig Satan och håll dig på din plats. Det var inte till Petrus han pratade, men han vände sig till Petrus. Så vad skulle Petrus tänka, det vet vi inte. Men inte var det så roligt. Och så ska vi göra också. Ibland så ska vi liksom, trots att det kommer, dyker upp någonting som faktiskt kan se väldigt korrekt ut, och vi känner det i anden, det här är helt fel. Om det så är någon som man borde ha stort förtroende för, så ska man inte ta emot vad som helst. Man måste ändå pröva det hela. Jesus tog inte emot det från en av sina närmaste vänner som älskade honom högt, som var fylld av omsorg och inte ville att han skulle drabbas av plåga och pina. Alltså han avstod från att ta emot de impulserna, för att det tillhörde inte sanningen. Det var inte sant. Här har alltså Jesus uppstått på allt sätt. Han har visat sig för mängder med människor efteråt. Och det är lite knepigt så här att nu står det ju faktiskt inte att Paulus skriver inte, och han visade sig sen först för Kefas. Det är ju någonting som man måste lära sig liksom en gång för alla om Guds ord. Det är liksom att kvinnorna nämns inte alla gånger, men de är där. var det 500 män eller bröder som Jesus visade sig för, så fanns ju deras kvinnor i närheten också. Men det är samma som de här släktlängderna som redovisas. Det är liksom männen i varje släkt som redovisas. Men det förstår alla att det finns inga söner eller döttrar till någon man om det inte finns en kvinna med där. Men det är väl, jag vet inte varför det har blivit så, men kvinnorna är inte uteslutna även om de inte nämns. De är i allra högsta grad med. Första Korinthierbrevet 15 och 12 går jag till. Och det är det liksom för att komma till slutpunkten. Jesus har uppstått, han har visat sig för många. Vi vet att han lever idag, att han sitter på faderns högra sida. Och jag fortsätter då. Från första Korinthierbrevet 15. 12 och fram 27. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, då kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att döda inte uppstår. Så om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös för ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som har insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Så eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men Kristus som förstligen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, så att han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Så han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. För allt har han lagt under hans fötter. Jag stannar. Sen när allt detta har skett, då ska också Gud överlämna hela riket till Gud Fadern. Och när vi då är i Kristus och han överlämnar allt, då blir Gud allt i alla. Där har vi liksom slutmålet med Guds gärning. Och vi är väl någonstans mitt i där, eller nej, det är vi inte. Herrens ankomst är inte alls långt fram. Men han har alltså hoppat lite upp och ner här i tillvaron. Kommer från himlen, ner på jorden, ner i jordens inre, dödsriket, återuppstod, tillbaka till jorden och nu till himlen. Och sen ska han ner på jorden igen. Det är alltså ett väldigt rörligt liv som vår Jesus gör. Och allting liksom har det här syftet. Allting ska läggas under honom. Och det är så trösterikt att veta att när han kommer, så kommer varje välde, varje makt, varje kraft att läggas under hans fötter. Det finns inget ont, dödligt eller sjukt kvar som har minsta uns av makt när Jesus har gjort sitt. Och det kommer gå ganska fort. Han startar inget krig. Han startar inga kampanjer. Han bara visar vem han är. Hans närvaro gör allt som behövs. Det är vad vi har framför oss. Så vi som liksom har upptäckt att och förstått att ja, hjälp, jag är en syndare. Men kom du ihåg att Kristus har uppstått för dig. Och Så då satt din tro till att Jesus Kristus faktiskt har uppstått, så är du inte kvar i dina synder enligt Gud. Visst finns det brister hos dig, det gör du på hela den här jorden, men du är inte kvar i din synd enligt Gud. Och är det någonting som sitter hårt då, så kan Gud också liksom befria om man behagar och gör det. Han kanske inte lägger lika stor vikt vid alla saker som vi människor gör. Guds moral är av annan art än vad människors moral är. Kan jag garantera er. Så där är en nåd och kärlek i första hand. Människors moraluppfattning baseras på lite annat oftast. Så ni som tycker att allting ser hopplöst ut, ni som tycker att allting ser mörkt ut, ja, ni har helt rätt. Dock är det inte hopplöst. För Jesus har redan agerat för att allt detta onda ska upphöra. Det kommer att ske. Jesus förutsåg sin egen död, sin egen korsfästelse, vilka som skulle utföra det, hur lång tid han skulle vara i dödsriket, att han skulle återuppstå och visa sig. Allt det där var förutsagt. Allting stämde till punkt och prick. Skulle då sen någonting annat inte stämma? Det är klart, resten stämmer också. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Och då ska allt mörka läggas under hans fötter. Och jag kan garantera er, ordningen i den andliga dimensionen är så mycket mer ordnad än vad vi tror på den här världen. För här ser det mest ut som kaos. Men ordningen, det finns en hierarki i himlen. Gud högst, Jesus är sonen. Det finns äldste, de 24 äldste. Det finns liksom sådana funktioner i himlen. Du har änglarna, tjänsteandar som är till för att serva människor som står högre i rang än änglarna. Vi brukar inte protestera så mycket över att människan har högre rang än människan. Men sen brukar vi bli väldigt ilskna över att konstatera att det kanske finns en hierarki någonstans. Jag kallar den gärna hierarki, för det stämmer med sanningen. Men var inte rädd för den. För det är den ordning som har skapat dig och mig. Den är ingen farlig. Den onda världen vet att Jesus redan har segrat. Den onda världen som består av demoner och djävulen, de känner Gud. De kom också de från Gud en gång i tiden, men de drogs med när djävulen kastas ut ur himlen och de var demoner. De protesterar inte mot Jesus. Jag skulle till och med tro att demonerna faktiskt längtar då även de efter den dagen då ordningen får bli återupprättad. Så de, jag tror, i och med att du tillhör Kristus, så fogar de sig efter ditt kommando. Bara för att du själv tillhör Kristus och använder hans namn. Behövs inga märkliga, konstiga matcher eller kamper eller så. Du kan lösa och befria ändå. Och det finns demoner som är hatiskt uppstötsiga mot Gudfadern fortfarande. De kommer ändå att följa. De som är svår, det är förstarna av väldigheterna. Eftersom de liksom inte egentligen besätter på så sätt, utan de är så pass stora. Det har mycket med ideologi att göra. Andliga ideologier. Och för mig som är kristen och har gått med Gud ett tag nu, så för mig så har ordet ideologi utvidgats. Jag kan kalla kommunismen för ideologi. Jag kan kalla kapitalismen för ideologi. Jag kallar feminismen för ideologi. Jag kallar hinduismen för ideologi. De sakerna är det stora problemet, för att det ofta ser så gott och vettigt ut. Det onda brukar vi inte vilja ha att göra med, men det som är klokt och gott och vettigt, det brukar vi gärna vilja ha med att göra. Men ni som känner att det är tungt och svårt och sådär, vet om i förväg att när du är kristen så har du en fullständigt underbar framtid att vänta på. Det är kanske plågsamt och mörkt just nu. Men Jesus känner det. Man kan lösa det om man vill så. Men i alla händelser så kommer du få vara med om att Jesus kommer tillbaka. Och då upprättar han all god ordning på ett sånt sätt så att inte längre döden ens finns kvar. Det är så fullständigt rensat. Vi kan inte ens föreställa oss. Vi är van att leva på en planet där det onda liksom är det som råder egentligen. Vi kan inte ens föreställa oss hur kommer livet att se ut här. Om vi ska vara här, vill säga. Det går inte så långt att jag påstår det, men alla krafter, alla makter ska läggas under honom. Jesus var bara tillfälligt nere i dödsriket för att djävulen skulle besegras och han skulle ha nycklarna till dödsriket redan nu. Han tog ut det förskott. Den döde, döden. Tror ni mig när jag säger att döden är också ett liv? Alltså ett väsen. En existens. Den ska också besegras. Eller han, eller hon ska också besegras. Den sista som ska besegras är döden. Genom det kommer alla andra krafter och makter att vara besegrade och ligga under Kristi fötter. Då är det bara en som har makt kvar och det är vår Herre och Jesus Kristus. Så det går inte på något vis att säga att vi har en mörk framtid. Vi har bara ens, vi ska vara med universums skapare och segrare. Och ni som nu har vänt er till satanismen till exempel, i tron att Satan skulle vara starkare. Många gånger är det argumentet för att ni vill göra det. I tron att ni ska få framgång på den här jorden. Ja, men det är väldigt kortvarigt. Djävulen är inte starkare. Han är i grund fullständigt besegrad redan nu. Han kan erbjuda er lite av denna världens goda, men han, ni säljer er själ. Och med vad ska ni återköpa er själ? Det finns ingenting. Men däremot det Jesus har gjort, om ni väljer att lämna resten av ert liv till honom, så hamnar ni på rätt väg. Ni måste dock lämna djävulen och vad han har mutat er med. I Jesu Kristi namn. Amen.